med Magnus Samuelsson är? Ja, det är några som vet. Ragnar gör lite sådana flexningar här. Vi ska se på ett klipp från när Magnus Samuelsson blir världens starkaste man år 1998. Ja, det är Magnus Samuelsson. Och det är en kraftig bit det här. Han är 2 meter lång och väger en bra bit över 100 kilo. Så det finns mycket muskler på den här mannen. Och han har tränat i många år för att bli den mannen han är. Och nu är han väl inte i toppen riktigt, men han är fortfarande stor och stark. Och jag har sett några klipp där han visar, han är ju bonde då. Från Östergötland. Och i ett hus där på gården så har han sin träningslokal. Och det visar han hur han tränar då med alla möjliga, med skivstänger. Han drar en stor lastbil där inne och han lastar såna här stenklot upp på olika höga pedestaler då för att träna inför de här tävlingarna. Och det är imponerande, ni såg de här däcken. De var lite större än de här. De däcken som de välte, de vägde 300 kilo. Det gör inte de här riktigt, men de här är tunga också. Så ni förstår att det krävs mycket styrka för att göra det här. Så det är imponerande hur starka människor kan bli. Men vi ska se ett kort klipp till där Magnus talar om inte bara träning men också en annan aspekt på det här med att bygga muskler. Det räcker så. Han pratar på engelska. Han sa att kroppen, den behöver två saker. Den behöver träning och den behöver vila. Så att när du tränar, träna. Och när du vilar, vila. Så blanda inte ihop det här. Och jag har lärt mig det nu att när man bygger muskler och ska bli riktigt stark så är det så att när man anstränger musklerna då bryts musklerna ner. Alltså det händer någonting, alltså det bryts ner här. Men när det bryts ner så fungerar kroppen så att om kroppen får vara still och vila så bygger den upp det här som har brutits ner och så bygger den upp lite till. Men om man bara arbetar hela tiden så sker inte den här återuppbyggnaden utan då blir man inte starkare helt enkelt. Så man kan slita som ett djur och ändå inte bli så mycket starkare om man inte får den här vilan för då byggs man upp. Och så är det så att jag hittar inte det men jag såg ett program för länge sedan om den här mannen och då sa han det. Sömnen är väldigt viktig. När du sover så byggs musklerna upp. Så vilan är jätteviktig. Och vi har läst och vi ska läsa det igen ifrån första Mosebok kapitel 2 verserna 1-3. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Ty på den dagen vilade han från allt sitt verk som han hade skapat och gjort. Alltså ser vi att Gud som har all makt och som vi tänker, han borde ju inte behöva vila. Han vilar efter att han har skapat världen. Och Magnus Samuelsson som var världens starkaste man, han sa, vila är viktigt. Tror du då att vila är viktigt? Jo, vila tillhör skapelseordningen. Det är den här rytmen som du och jag som människor behöver. Vi behöver röra på våra kroppar och vi behöver vila. Det är den här växlingen som gör livet hälsosamt. Bara arbete, det skulle bryta ner oss. Och bara vila, det är inte heller bra. Men det är just växlingen mellan arbete och vila som är gynnsam. Och vi går vidare till andra Mosebok 23, verserna 10-12. Och då står det så här. I sex år ska du beså din jord och bärga dess gröda. Men det sjunde året ska du låta den vila och ligga orörd. För att de fattiga i ditt folk ska få sin föda från den. Det som det lämnar kvar får markens djur äta. På samma sätt ska du göra med din vingård och din olivplantering. Under sex dagar ska du utföra ditt arbete, men på sjunde dagen ska du vila. Så att din oxe och din åsna får vila och din slavinnas son och främlingen kan återhämta sig. Så det var inte bara människan i skapelsen som skulle vila. Det var också marken som skulle få tid att återhämta sig. Marken där man odlar och även djuren. Så att det verkar som att den här rytmen mellan arbete och vila, det är någonting som tillhör skapelsen. Det är naturligt. Och det här budet då, alltså där vi ser att Gud gjorde på sjunde dagen, det tar sin väg in i de 10 budorden. 10 Guds bud som brukar säga. Och det heter det, tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Så att det här är någonting viktigt att vi tänker på. Ibland tänker vi, ja det här var för länge sedan, det skrevs i en tid annorlunda än våran. Men jag vill påstå att det här är någonting som vi behöver höra, något som vi behöver leva efter. För att vi ska må bra. Och idag är det så här att effektivitet och driftighet, det är såna här ledord i näringslivet och i offentlig verksamhet. Man ska vara driftig, man ska leverera. Har ni hört det här? Han levererar, hon levererar. Och det är liksom sånt här ord som får folk att gå igång och ställa sig på tårna och tänka, ja, jag ska leverera. Och man ska göra nästan jämnt. Men som jag sa, det finns en rytm som är viktig. Och det är just att man avbryter tiderna och perioden av effektivitet och sen bara får vila. För inte så många år sedan så var affärerna stängda på söndagarna. Är det någon som kommer ihåg det? En del som kommer ihåg det. Och då fick man se till att handla mjölken och allt det där och brödet på lördag. För på söndagen kunde man inte fixa det. Så att det var lite annorlunda för några årtionden sedan. Idag så kan vi gå när som helst nästan och handla det vi behöver. Men jag tror att det kanske inte är så jättebra det där egentligen för vårt samhälle överhuvudtaget. Och jag funderar på, kan det finnas något samband med att det här med utbrändhet och att folk går in i väggen? Så mycket mer tycker jag idag än jämfört med ett antal år sedan. Kan det finnas något samband mellan att vi trycker undan vilodagen och det här att folk mår sämre och sämre? Jag tror det. Och det är så när människan inte bryr sig om de bud som Gud har gett. Det straffar sig. För Gud, han kommer inte på saker. Ja, nu ska vi se hur vi ska göra det krångligt för människan. Nu ska vi göra det svårt för dem. Nej, Guds bud, de är till för att vi ska fungera som människor. Det är inte en nyckfullt påhitt, utan det är eviga lagar. Så, för Guds skull, vårda vilodagen. Och för din skull, återinför vilodagen i ditt liv om du inte lever efter den. För jag tror att du kommer se, ja, men det var ju precis det jag behövde. Jag behöver precis som Gud vila från mina verk. All min verksamhet. Jag behöver sitta ner och återhämta mig. Och känna hur livet kommer tillbaka. Tror ni på det? Nu ska jag säga någonting om trons vila. Så det är en liten annan aspekt av det här med vila. Och nu ska vi läsa ett jättelångt avsnitt i Hebreerbrevet. Men det kommer här. Så vi läser tillsammans. Och jag hoppas ni följer med i tankegångarna. Hebreerbrevets författare tar utgångspunkt i det som hände med Israels folk när de har lämnat Egypten bakom sig. Och de har lämnat slaveriet. Och de är på väg till ett land som Gud har lovat dem. Och så kommer de till landets gränser. Men de tvekar. Man har sänt in 12 spejar i landet. Men så kommer de tillbaka. Och 10 av dem, de säger, nej, det här går inte. Det är 2 som säger, Kaleb och Josua, de säger, det här är möjligt. Och de här 10, de får tyvärr påverka hela folket. Så folket säger, nej, vi kan inte gå in i landet. Där finns de storväxta, det är helt omöjligt. Och därför får de då, som ett straff från Gud, får de vandra i 40 år i öknen. Och det är det här som är bakgrunden när vi börjar läsa de här orden då. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret. Som på prövningens dag i öknen där era fäder frestade mig och prövade mig fast de sett mina gärningar i 40 år. Därför var jag vred på det släktet och jag sa, de är ständigt vilsna i sina hjärtan, de känner inte mina vägar. Så jag svor i min vrede, de ska aldrig komma in i min vila. Så här långt är ett citat från Gamla testamentet och nu kommer Hebreerbrevets författare in med sin nutid då. Bröder, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra istället varje dag så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet. Det heter, idag om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan som vid upproret. Vilka var det då som hörde men ändå gjorde uppror? Var det inte alla det som Mose förde ut ur Egypten? Och vilka var han vred på i 40 år? Var det inte på dem som syndade och blev liggande som lik i öknen? Och vilka gällde hans ed att de aldrig skulle komma in i hans vila om inte dem som vägrade lyda? Vi ser alltså att det var på grund av otro som de inte kunde komma in. När nu ett löfte finns kvar om att få komma in i hans vila, låt oss då akta oss så att ingen av er visar sig gå miste om det. Evangeliet har förkunnats för oss, liksom för dem. Men de hade ingen nytta av ordet de hörde eftersom det inte smälte samman i tro med dem som lyssnade. Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger, så svor jag i min vrede, det ska aldrig komma in i min vila. Ändå har hans verk stått färdiga sedan världens skapelse. För på ett ställe säger han om den sjunde dagen, och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. Men här säger han, det ska aldrig komma in i min vila. Det står alltså fast att vissa går in i vilan och att det som först fick höra evangeliet inte kom in på grund av olydnad. Därför bestämmer han på nytt en dag, idag. När han långt senare säger genom David vad som redan är sagt. Idag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. För om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte senare ha talat om en annan dag. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. Den som går in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade sig från sina. Låt oss därför sträva efter att komma in i den vilan så att ingen kommer på fall som det och blir ett exempel på olydnad. Det här är ett långt avsnitt, men det handlar lite om att Gud har lovat vila åt sitt folk. Men man måste ta emot det här löftet i tro och måste se att jaha, det gäller mig. Och om man gör det, då kan man få komma in i den vila som Gud erbjuder. Och som vi ser så gäller det här under tusentals år, löftet om vilan. Och det gäller idag. Fast att det vi just läste skrevs för kanske 1900 år sedan eller ja, så. Så det här idag, det följer med oss. Om vi vill tro på det, idag. Idag. Så imorgon kan du säga, idag kan jag gå in i Guds vila. Och dagen efter kan du säga, idag kan jag gå in i Guds vila. Så, vi som har vår tro på Gud, vi har en tro. Och det är det som är porten in i vilan. Vi tror på Jesus Kristus. Vi tror på vad han har gjort på korset. Och vår tro, den bygger ju inte på vad vi själv har åstadkommit, utan tron, den bygger på vad någon annan har åstadkommit. Vi tror på att Jesus hängde på korset och bar våra synder där. Vi tror på att han dog istället för att vi skulle få dö för våra synder. Vi tror att han la sin grav och vi tror att han uppstod på den tredje dagen. Det är så man blir ett Guds barn. Genom att lita på, jaha, är det så? Ja, men jag tror att det är så. Det är då man går in i Guds vila. Det är då man lämnar slaveriet bakom sig och får gå in och känna att jag får vila ut. Vi har en hängmatta här. Den symboliserar vilan. Temat för dagens predikan. För många människor så tror man att man får för sig att liksom om jag gör massa ansträngningar så kommer jag upp i den där vilan. Om jag liksom anstränger mig, jag ska vara god, jag ska prestera, jag ska ge pengar till goda saker och jag ska göra det och det. Man tror att bara jag anstränger mig så kommer Gud att acceptera mig. Tanken att är du snäll så kommer du till himlen. Det är inte så. Du kommer inte till himlen för att du är snäll. Det finns bara en väg till himlen och det är genom att tro på honom som hängde på korset. Han som blödde för dig, Han som hade ångest för din skull. Han som våndades. Han som kände all din smärta, all din sjukdom, all din plåga, all din rädsla. Det kände han när han hängde på korset. Och han tog med sig det ner i döden. Och där fick det ett slut för människan, om man vill tro på det. Ester, vill du hjälpa mig lite? Det här är min äldsta dotter. Hon är ganska lång nu. Jag kommer ihåg när jag kunde tvätta henne och höll henne på en arm i tvättfatet. Så. Det kan jag inte nu. Nu ska vi se. Tror vi klarar det här? Ja, där. Så. Se här. Och lite styrka har jag kvar. Nu lägger jag dig här i hängmattan, Ester. Så. Nu får hon ligga och vila lite. Och nu ska vi sjunga en sång. Ser ni att hon är omsluten nästan på alla sidor. Om man kan hålla upp så är hon omsluten. Nu ska vi sjunga några ord ifrån psalm 139. Som kung David skrev för ungefär 3000 år sedan. Nu är ju Ester så pass stor så hon skulle kunna lägga sig i hängmattan själv. Men i Guds hängmatta, i Guds vila, dit kommer man inte själv. Man kan inte klättra upp där i egen kraft, utan man måste läggas där. Och när vi sätter tro till Jesu gärning, när vi sätter tro till att det här verkligen hände för 2000 år sedan. När vi tror att han tog våra synder och att han uppstod. Och att han har besegrat döden. Då är det som om Gud lägger oss i hängmattan. Och vi kommer in i hans vila. Och då blir vi hans barn. Och det finns en vila i botten av livet med Gud. Den är som ett fundament. Det börjar där. Och det är grunden. Och på den grunden kan vi bygga med gärningar. Inte för att bli frälsta. Vi håller inte på under mattan och gör massa övningar. Men vi ligger där och så får vi del av Guds barnaskap. Och så fylls vi med något som, och då känner vi att jag vill jobba för min far. Jag vill göra någonting för han har fyllt mig. Mitt liv är annorlunda nu. Ser ni skillnaden? Det är skillnaden att ligga där under och det är skillnaden att ha det här som bas, som grund för livet. Och vi återvänder hela tiden till vilan i Gud. Till tron på vad Jesus har gjort. Kyrkofadern Augustinus, han sa så här: vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Det sa han på 300-talet efter Kristus. Och Jesus, han säger i Matteus 11:28: kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Känner du dig trött? Känns det som att du bara arbetar och sliter? Gå och lägg dig i hängmattan. Och ligg kvar. Ligg kvar i hängmattan tills du är utvilad. Och låt det faktum sjunka in att Jesus har burit all din synd. För det är vila i det faktumet. Han ropar ut: det är fullbordat för evigt. Det är färdigt. Bordet ligger dukat för dig att ta emot av Guds läckerheter. Och när du har legat där i hängmattan så blir du fylld. Du blir fylld av Guds kärlek. Du blir fylld av den heliga ande. Och då händer det någonting med dig. Då känner du att det är dags att nu vill jag jobba för Herren. Nu vill jag göra någonting, för nu har jag fått kraft. För det finns nämligen ingen andeuppfyllelse som inte leder oss till att vilja bli Herrens tjänare. Andens uppfyllelse, det är inte till för att vi ska ha andliga kickar. Det är andliga kickar, ja, men de har ett syfte också. Det är för att vi ska gå ut till våra medmänniskor och tala om för dem att Gud älskar ju dig också. Du kan också få uppleva trons vila. Du kan också få uppleva att Gud omfamnar dig. Det är det som anden ger oss när vi ligger i hängmattan. I Guds hängmatta, i trons vila. Vad sa Jesus till lärjungarna innan han lämnade dem? Jo, han sa så här: lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har lovat. Det ni har hört av mig. Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. Var var lärjungarna någonstans? Jo, de var i Jerusalem. De var på platsen där Jesus hängdes på korset. De var på platsen där Jesus blev begravd. Och de var på platsen där Jesus lämnade sin grav. Det var där de var. Det var där de väntade. Och där behöver du och jag också dröja. Kanske inte bokstavligt talat i staden Jerusalem, men vi behöver dröja inför det faktum att Jesus har hängt på korset, att han har dött och att han har uppstått. Och när vi dröjer inför det, det lämnar oss inte utan påverkan. Så lärjungarna väntade, de bad och de tänkte att ja, men kommer inte det här som Jesus lovade snart? Han sa ju att vi skulle bli fyllda med kraft. Men så kom pingstdagen och så hände det. De blev fyllda med anden. Och så är det med oss också. Har vi inte orken, har vi inte kraften, så måste vi dröja inför korset. Då måste vi dröja inför det Jesus har gjort. För det är bara där som källan finns. Vi kan inte hitta det i oss själva. Vi kan inte hitta det i verksamhetsmönster. Vi kan inte hitta det i strategier. Vi kan inte hitta det i mindfulness och yoga och allt vad du vill. Men vi kan hitta det i Jesus Kristus. Och pingstdagen kom och så, så började det som skulle bli en världsvid rörelse. Igår var det Alla helgons dag. Det är en dag som man tänker på de som är döda, som har gått före, nära och kära släktingar. Det kanske var någon av er som var på en anhörigs grav igår och tände något ljus kanske. Och tänkte på minnen ni haft med den här personen. Och ibland kallas döden för den sista vilan. Han går till den sista vilan, säger vi ibland. Vad känner du inför det faktum att du en dag ska dö? Känner du vila inför den sista vilan? Eller känns det oroligt? I Johannes 3:16 så står det de här kända orden: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är inte varenda människa som dör som får evigt liv. Evigt liv får du genom att tro på Jesus Kristus. Den som har lagt sig i Guds hängmatta får ta emot evigt liv. Vill du ha evigt liv? Då ska du tro på honom som dog för dig. Han som dog för att du skulle slippa gå förlorad. Hos honom finns det vila. Riktig vila för tid och evighet. Så, jag vill göra en inbjudan till dig och utmana dig. Vet du inte med säkerhet att du är ett Guds barn? Kom till hängmattan. Vet du med säkerhet att du inte är Guds barn? Du kan få komma till hängmattan. Längtar du efter att bli ett Guds barn? Här finns hängmattan. Är du förvirrad? Det kommer att klarna i hängmattan. Brottas du med rädsla? I hängmattan finns ingen rädsla. Känner du dig värdelös? I Guds hängmatta får du reda på hur dyrbar du är. Ska vi stå upp? Jag vill inbjuda dig till att ta ett steg i tro idag. Och du ska få möjligheten att respondera på inbjudan till Guds hängmatta. Och jag ska om en stund be en liten bön och du kan få be med i den här bönen. Det är en bön om att vi tar emot det som Jesus erbjuder oss. Och då kan du få be med den här bönen. Och jag ska be er att ni sluter era ögon och inte tittar er runt omkring. Och så när jag ger inbjudan så kan du med din hand få sträcka upp den så här och utan att någon annan än jag ser det. Gud ser det naturligtvis. Om du känner att ja, jag vill ha vilan i Gud. Jag vill ge mitt liv åt honom som gav sitt liv för mig. Så jag frågar, är du här som vill ge ditt liv åt Jesus så kan du lyfta din hand nu. Ja, jag har sett era händer. Och så vill jag göra en inbjudan till dig som känner att ja, jag har jobbat länge nu och jag är trött. Jag känner att jag behöver vila i mitt liv. Jag behöver få vila inför Gud. Du får sträcka upp din hand. Jag har sett era händer, ni kan ta ner dem. Nu ska vi be, och jag ber en bön, och så får du be efter om du verkligen menar de här orden. Så jag kommer be, och så kan ni få repetera de här när jag gör lite avbrott. Vår far som är i himlen. Jag tackar dig för att du erbjuder vila. Jag tackar dig för att du har sänt din son. Och jag tackar dig för att din son gjorde det möjligt för mig att finna vila i dig. Tack Jesus att du dog för mig. Att du uppstod på den tredje dagen. Jag vänder mig nu till dig. Och jag säger, jag tror på vad du har gjort. Förlåt mig mina synder. Förlåt mig mina egna försök att komma in i Guds vila. Men nu går jag in i din vila, Gud. Jag tar emot din vila i tro. I Jesu namn, amen. Varsågod och sitt. Vi ska snart gå in i en nattvardsstund. Då du på ett påtagligt sätt kan få ta del av vad Jesus erbjuder. Det är ett fysiskt sätt att få Jesus i sitt liv. Om du vill ha Jesus i ditt liv, så välkommen att delta i nattvarden. Under tiden som vi gör oss beredda på att dela nattvarden, så kommer våra vänner att leda oss här i sång och musik.